Då ska jag ta med på en sammanfattning, kan man väl säga, om vad som pågår i Europa, som har hänt sista åren och som är på gång där utifrån vad Bibeln säger. Och vi läser från Daniels bok 7 kapitlet och verserna 7-9. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade 10 horn. Går vi till Uppenbarelseboken 13:1. Och han ställde sig på sanden in vid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Jag vill tillägga där att när det står havet, att det stiger upp ur havet, så finns det andra förklaringar i Uppenbarelseboken att det betyder folkhavet. Och det är alltså ängeln som själv talar om för Johannes. Vi går tillbaka till Danielsbokens 9 kapitel och vers 26-27. Men efter de 62 veckorna skall en som är smord förgöras utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande förstes folk förstöra. Men själv ska denne få sin ände i störtfloden, och intill änden ska strid vara. Förödelse är orubbligt besluten. Utifrån de här verserna, så, som alltså beskriver det vilddjur eller det slags rike som ska finnas i ändens tid, som både Daniel såg och som Johannes såg. Daniel tar upp här 62 veckor efter de 62 veckorna, och det är ett sammanhang där det står om 70 veckor, årsveckor. Och en vecka profetiskt här är samma som 7 år. Man kan då räkna ut, vilket jag inte går in på så i detalj här nu, men man kan räkna ut utifrån de här 70 årsveckorna att det går fram till Jesus när han kom hit till jorden och gav sitt liv. Där det står att en smord skall förgöras utan att någon efterföljer honom. Stämmer med åren där. Med Jesu offer på Golgata. Sen står det att staden och helgedomen skall en anryckande förstes folk förstöra. Och det hände år 70 efter Kristus. Då romarna intog Jerusalem och förstörde templet, förstörde staden. Det var också det som Jesus själv förutsade skulle ske. Att inte en sten skulle lämnas kvar. Inte sten på sten skulle finnas av det templet. Det Daniel här ser, som sen fortsätter att beskriva den sista veckan, den 70:e veckan. Efter i Danielsboken 9, vers 27. Och han ska med många sluta ett starkt förbund för en vecka. Och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Detta ska fortgå till dess att förstöring och orygligt beslutens straffdom utdyter sig över förödaren. Det man under många år varit överens om, teologer som studerat det här, studerar eskatologi, det är att detta som beskrivs här, det är det samma rike som kommer att vara innan Jesu återkomst. Och ur det riket som förstörde staden och helgedomen år 70 kommer en förste att uppstå, som kallas antikrist. Det finns olika bibelsammanhang som styrker det här. Då vet vi alltså att ur romarriket, ett återuppstått romarrike, kommer en förste som också Bibeln kallar för antikrist. Fortsätter att läsa Daniels bok 7:24. Och de 10 hornen betyder att 10 konungar ska uppstå i det riket. Och efter den ska uppstå en annan som ska vara olik det förra, som ska slå ned 3 konungar. Och vi tillbaka och läser verserna 7-9 i Daniels 7 kapitel. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade 10 horn, men under det att jag betraktade hornen fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp ett litet, på vilket 3 av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon lika människoögon och en mun som talade stora ord. Medan jag ännu såg härpå blev tronen framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövigt och håret på hans huvud var så som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen därpå var av flammande eld. Daniel talar här om 10 horn, som alltså är 10 konungar eller ledare. Och samma tar Johannes upp i Uppenbarelseboken, att detta vilddjur har 10 horn, alltså ledare. Daniel skrev också här, medan jag ännu såg härpå blev troner framsatta och så vidare. Detta är alltså, beskriver alltså tydligt och klart att det här riket kommer att finnas när Jesus kommer, när troner blir framsatta och så vidare. Det beskriver sedan Jesu återkomst där. Nu har man spekulerat i om detta 10 statsförbund, alltså med 10 konungar eller 10 länder, som det också kan betyda, som vi förstår ute när man läser Daniels bok, om det kan vara EU. Och det stämmer inte med 10, därför att idag januari 2007 har vi 27 länder inom EU, och många har kanske skrattat åt det här och tyckt att det är löjligt att tro att det är EU. Men vi ska se lite närmare på EU. Vi vet hittills att Antikrist kommer ur ett 10-statsförbund. 10 länder, eller 10 med 10 konungar, ledare som vi säger idag. Men inom EU finns det någonting som kallas VEU. W-E-U. Det betyder Western European Union, Västeuropeiska unionen. Det bildades 1995 då Grekland kom med och blev den 10:e nationen. VEU är alltså ett 10-statsförbund som utgör EUs nya militärmakt. EU har en armé som alltså kallas för VEU, där 10 länder ingår i ett förbund. Och den här armén, den planerar man att den ska kunna ingripa var som helst i världen där det finns en krig, redan inom 5-10 dagar. Dessutom, om de här 10 staterna i VEU, som alla naturligtvis är med i EU, om de 10 är överens, då kan de representera hela EU och genomföra allt de vill. Här VEU, det kan, brukar också kallas ibland för FNs militära vinge. Vi går vidare till Uppenbarelseboken 13 och 18. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Det finns ett dokument inom EU där man tog ett beslut 1998. Man hade 1150 dokument. Och det här dokumentet, det fick nummer 666, och det kallas för artikel 666. Då beslutar man i EU att man omedelbart skulle utse en generalsekreterare och en högste representant för VEU, som skulle arbeta med EUs utrikes- och säkerhetspolitik. Denna person ska stå i spetsen för Medelhavsområdet och intilliggande områden. Relationerna till Ryssland, Ukraina, Balkan och Mellanöstern. Senare kommer en rekommendation 666 där man beslutar att de 10 staterna VEU ska utgöra EUs armé. Den högste representanten får makt att ta kontroll politiskt och militärt vid krissituationer och använda militären och göra vad han vill. Man vill nu ha en röst inom. Detta är alltså den som är högste representant för VEU, för 10 statsbundet, för Europas eller EUs armé. Han är också generalsekreterare för Europarådet och han heter Javier Solana. Han är alltså generalsekreterare för EUs rådsförsamling. Han är generalsekreterare för VEU, som alltså är EUs armé. Och han är högste representant för EUs utlands- och militärpolitik. Han har i princip all makt i EU. Och han heter Javier Solana, han är spanjor. Och han var tidigare NATO-chef från 1995 till 1999. Och det här är ganska intressant att följa. Det är många, ganska många idag, som har följt Solana de här åren. Och fler tror faktiskt att han är antikrist. Eller kan vara den som Bibeln kallar för antikrist. Vi läser igen i Daniels bok 7 och 24. Och de 10 hornen betyder att 10 konungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska också en annan, ska uppstå en annan som ska vara olik det förra. Och som ska slå ned 3 konungar. Och igen, vers 7-8. Därefter fick jag min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Och lite längre ner. Men under det att jag betraktade hornen fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp. Ett litet, för vilka 3 av de förra hornen blev bortstötta. Ja, då kan man undra, vad är det här? Om vi då ser på vad som hände i EU med denne Javier Solana, som fick all den här makten inom EU och har den idag. Det var inte utan kamp. Det var nämligen så att det finns 3 länder, de brukar kallas för EU3. Och det är Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Ledarna här, hornen som Bibeln kallar dem för, Gerhard Schröder, Jacques Chirac och Tony Blair. De har försökt få makt i utrikespolitiken och de har försökt hindra Solana att få all denna maktposition. Men de var ändå med och beslutade om tjänsten högste representant som Solana alltså fick. Det var de här 3, EU3, som hindrade att han började strida mot terrorismen. Men de har inte lyckats i att hindra att Solana får all den här makten, utan EU har gett Solana positionen att vara EUs röst. Alltså 3 ledare, konungar, som försökte att hindra denne ledare, men som alltså inte klarade av det, utan Solana avgick med segern. Vi går till Daniels bok 8 och 25. Därigenom att han är så klok ska han lyckas så väl med sitt svek. Han ska förutsätta sig stora ting. Oförtänkt ska han fördärva många. Ja, mot förstarnas första ska han sätta sig upp. Men utan människohand ska han då bli krossad. I svenska bibeln översättningen står det att han ska komma oförtänkt. Eller oförtänkt ska han fördärva många. I grundtexten och i engelska bibeln står det här. Han kommer fredligt. Eller han kommer med fred. Den som har gjort vägkartan för fred, som det kallas för. För att försöka nå fred i Mellanöstern. I Israel. Med palestinierna. Han, det är just den här Solana. Han är arkitekt till den planen. 1995 satte Javier Solana igång en stor förhandling med 15 EU-stater och 12 länder i Medelhavsområdet. Man ingick ett handels- och fredsavtal som kallas för Euromed. Euromed. Man vill skapa en zon av fred och säkerhet genom Europa och Medelhavsområdet. Länderna i Euromed utgör den exakta kartan av gamla romarriket. Israel och palestinierna finns med i det här avtalet. Och även Jordanien, Libanon och Syrien. Det första man vill nå är fred mellan Israel och palestinierna. Eller Palestina som de brukar säga. Jacques Chirac sa 5 januari 2007. Europas port, Mellanöstern, har blivit epicentrum för internationell spänning. Kriser byggs upp och sprider sig. Menar alltså att det är härifrån som problemen kommer ungefär. Och det de måste lösa detta. Fred i Mellanöstern, det är det som man anser nu är det viktigaste. Och i januari 2007 så arbetar man nu för att USA, EU, FN och Ryssland ska samla till en fredskonferens om en tvåstatslösning. I Daniels bok 8 och vers 9 står det så här. Och från ett av dem gick ut ett nytt horn, i begynnelsen litet, och det växte övermåttan söderut och österut och åt det härliga landet till. Solana har sagt angående ENP, eller detta avtal som kallas för Euromed, att det första politiska målet är en närmare relation till EUs grannar i söder och öster. Först vill man alltså ha fred mellan Israel och palestinierna. Men just de här orden som står här i Daniel, att det här hornet ska växa österut och söderut. Och det är Daniel 9:27. Där vi läste så här. Och han ska med många sluta ett starkt förbund för en vecka och för en halv vecka. Ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. På styggelsens vinge ska förödaren komma. Detta ska fortgå till dess att förstöring och orugligt beslutens straffdom utgjuter sig över förödaren. Han ska med många sluta ett starkt förbund för en vecka. Eller förstärka ett starkt förbund. Göra starkare ett förbund som redan finns. Betyder ordet egentligen i hebreiska. I grundtexten. Och en vecka är det alltså den 70:e årsveckan. Den sista årsveckan som Daniel talar om. Och då är det så här i Europa. Att Euromed. Som jag sa tidigare så gick den här förhandlingen, det här avtalet, det togs upp 1995. Och vad som hände sen var att Euromed inte hade någon större framgång. Och då kom Solana med en plan som kallas för ENP. Förkortas ENP, och på svenska kan man säga att det betyder europeisk grannlandspolitik och kompanjonskap ungefär. Och Solanas ENP-avtal, det kommer att vara i 7 år, och det beräknas vara från 1 januari 2007 till och med 2001, 7-årsperiod. Vad var det vi läste i Daniels bok? Han ska förstärka ett förbund för en vecka. Här fanns redan ett förbund som kallades Euromed, ett avtal. Nu förstärks det genom detta nya ENP. Och det ska vara i det Daniel i Bibeln profetiskt kallar för en årsvecka, alltså 7 år. Men hör och häpna. Mitt i den här 7-årsperioden har man bestämt, och det blir någon gång i slutet på 2010, att man gör en som man kallar midterm review period. Man stannar upp alltså för att ompröva och korrigera om något land inte följer direktiven inom avtalet. Mitt i den här veckan kommer alltså detta att hända. Och det står ju här i Daniels bok att för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Det här får vi se, för det här är väldigt intressant. Det är alltså mitt i veckan, efter 3,5 år, kommer något att hända. Och i Bibeln så kan vi se att väldigt mycket händer just i mitten av den här 7-årsperioden. Vi vet också att templet i Jerusalem är, ja, på gång kan man inte säga, att sättas upp. Men allt som ska finnas i templet är klart sedan ett bra tag tillbaka. Och man håller nu på i Israel att bygga själva templet, alltså väggar och själva hus, tempelbyggnaden, på hemlig ort. För att snabbt kunna sätta upp templet när tiden är inne. Det är ju judarnas stora dröm och längtan att få bygga det tredje templet. Och de som är religiösa judar i Israel tror på detta utifrån då Gamla testamentets profetier till tempel. Vi vet ju att det templet är Jesus som kom. Det är han som fullbordar allt. Men Bibeln talar också om att det kommer att finnas ett tempel. Om vi förstår profetierna rätt så verkar det verkligen som att det kommer att byggas upp ett tempel i Jerusalem. Och troligtvis, om man bygger tempel i Jerusalem, så kommer judarna att offra djur. Det är mycket troligt. Det kan bli så bokstavligt alltså, utifrån det här profetiska ordet. Och det som är intressant här, det är att i EUs 7-åriga budget så innehåller också det någonting som handlar om djurens välbefinnande. Det är regler för djurens välbefinnande. Och de reglerna kommer att tas i bruk år 2010. Precis samtidigt som mitten av den här skördeperioden. Och det blir spännande att se vad som kommer att hända i Israel och vad som kommer att hända med templet. Om detta är det som Bibeln talar om. Daniels bok kapitel 9 vers 24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Innan en gräns sätts för överträdelsen och synderna får en ände och missgärningen blir försonad och en evig rättfärdighet framhärd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom blir smord. Det är alltså efter den sista veckan, den 70:e veckan, sista 7 åren innan Jesu återkomst. Och det är EMP som jag nämnde här inom i Europa, är ett avtal som är framtaget för att stärka det som kallas Euromed, alltså för att förstärka det avtalet som gjordes 1995 och som ska råda i 7 år. Och det viktigaste här är fred i Mellanöstern. Och mitt i den veckan, enligt Bibeln, mitt i den veckan efter 3,5 år, så kommer antikrist att starta ett religiöst krig mot Guds. Det enda saker mitt i den här veckan. Och det är de 3,5 åren, den sista halvan av den här 7-årsveckan, eller 7 åren, som Bibeln kallar för vedermödan. Så vedermödan, det är alltså 3,5 år. Bibeln talar ju om att vi har en antikrist, den falske profeten, både politiskt och religiöst. Det talas om ett vilddjur ur havet, som vi kan förstå i morgonsboken är människohavet. Antikrist därför, och ett vilddjur ur jorden. Och när man läser sammanhangen i morgonsboken så kan vi förstå att det vilddjuret är den falske profeten som står i spets för. Och när vi läser om vishet, om Guds vishet som kommer ovanifrån, står det om den vishet som kommer nedanifrån, från jorden alltså. Och vi har utifrån detta att det är ett vilddjur ur jorden. Det har alltså religiös prägel. Och det vilddjuret För jorden, säger Johannes i Uppenbarelseboken, att det kommer hela tiden att upphöja antikrist och få människor att tillbe antikrist och följa honom och så här. Den här leden. Ja, vi kan se här att det alltså handlar om också ett religiöst, bara politiskt också religiöst. Vad händer då i EU? Men först bara läsa andra Thessalonikerbrevet 2 och 1-4. Där Paulus skriver så här: i fråga om vår Herres Jesus Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom, beder vi er, kära syskon, att ni inte, vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev som menas komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett, och laglöshetens människa, fördärvets man, har trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och förger sig vara Gud. Och vi går till Uppenbarelseboken 11, vers 1 och 2. Och ett rör likt en mätstång gavs åt mig, och mig blev sagt: stå upp och mät Guds tempel och altaret tillika med den som tillbedja där inne. Men lämna åt sido templets yttre förgård och mät den inte, ty den är prisgiven åt hedningarna. Och det skall under 42 månader, som alltså är 3,5 år, förtrampa den heliga staden. 3,5 år. Jag läste innan att under den här sista, de sista 7 åren, så ska efter en halva tiden, efter 3,5 år, ska offren avskaffas. Avskaffa offret, ja, man kan undra om det blir ett tempel. Troligen så blir det ett tempel som byggs upp i Jerusalem. Händer någonting mitt i de här 7 åren. Inom FN finns någonting som heter Alliance of Civilizations. Allians mellan civilisationer eller kulturer. Det innebär dialog mellan kulturerna. I december 2006 sjösattes AOC, Allians mellan civilisationer, i FN. Och målet är att bygga broar mellan väst- och muslimvärlden. AOCs arbete sätts igång år 2009 och ska vara i funktion år 2010. Mitt i den här 7-årsperioden alltså, som utgör Euromed eller EMP. Det avtalet, handels- och fredsavtalet som man har ingått i Medelhavsområdet och med grannarna som har skrivit på avtalet. AOC kommer att starta inom Europa, inom ENPs område, men det planeras att bli globalt. Man kan också se att Solana ligger bakom mycket av tankarna och arbetet bakom AOC. Och det handlar om Solanas nya säkerhetsstrategi. Där har man sagt: FNs säkerhetsråd har primärt huvudansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Vi måste styrka FN och rusta det för att det ska kunna uppfylla sin plikt att effektivt verka för detta. Och det är EUs prioritet. I AOC kommer det att finnas ett parlament eller råd där alla trosinriktningar måste följa den ordning som den internationella ordning som är inom ramen för FN. AOC kommer att föra krig mot all slags fundamentalism. Han ska också utse en högste representant för AOC, Allians. Och här kan man fråga sig, kommer den representanten att vara den falske profeten som Bibeln tar? Det är inte omöjligt. Här i AOC kommer man alltså att besluta gränser och ramar för alla trosinriktningar. Och i FN så är det redan idag väldigt tydligt att man talar för att alla religioner ska acceptera varandra. Och fundamentaler, det är ju uppenbart den då som inte, eller som vill, som säger att det jag tror är det enda rätta. Till exempel, den som säger att Jesus är enda vägen till Gud. Finns ingen annan väg. Det är enda vägen till Gud. Och som bekänner Jesus som enda vägen kommer att så småningom kallas för fundamentalist. Jag kan också förstå utifrån Daniels bok att Antikrist kommer att ha sitt högkvarter i Israel och Jerusalem. Jag läste också i Thessalonikerbrevet att Antikrist kommer att sätta sig i templet och säga sig vara Gud. Det står i Daniel 11:45. Och sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens heliga berg. Men han går till sin undergång och ingen ska finnas som hjälper honom. Talar om Antikrist. Som alltså har något slags högkvarter här i Israel och Jerusalem. I Daniels 12 kapitlet och första verserna står det: på den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd vars like inte har funnits. Allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden ska av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen ska uppvakna. Somliga till evigt liv och somliga till smälek och evig skam. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Jag går inte in på det djupare nu, men ordet här att träda upp, det borde ha översatts att tvärtom för att träda upp, att stå stilla, att upphöra med aktivitet, att stiga åt sidan. Ängeln Mikael alltså, som vi ser här, en försvarare för judarna, för Israel. Läser olika genom i flera kapitel och genom Daniels bok så kan vi se att ängeln Mikael försvarar Israel och kämpar emot onda makter som vill inta och så vidare. Men här står det att han ska upphöra med aktiviteten och snarare stiga åt sidan. Det var intressant då att gå till Thessalonikerbrevet där det står att den som håller tillbaka ska skaffas ur vägen. Den som håller tillbaka. Mycket tyder på att det är ängeln Mikael. Flera teologer som menar det. Då kommer alltså en nöd vars like inte har funnits. Och det är samma nöd som vi kallar vedermödan som också Jesus tar upp i Matteus. Men under den tiden står det alltså att ditt folk, alla i ditt folk ska bli frälsta som finns skrivna i boken. Och detta är ju naturligtvis livets bok som står om uppenbarelseboken bland annat. Och det är alltså den tid då judarna ska bli frälsta. Många judar har ju redan tagit emot Jesus och det pågår hela tiden. En väckelse bland judarna. Men vid den här tiden, de sista 3,5 åren som också kallas för vedermödan. Den tid som är den värsta som någonsin har varit, som Bibeln beskriver. Då kommer alltså det judiska folket, en väckelse, slutlig väckelse bland det judiska folket. De kommer att som folk ta emot Jesus, tro, sätta sin tro att han är Messias. Det behöver inte innebära att varenda jude tar emot Jesus, men det är i alla fall så många så att det är. Då kan vi läsa i Daniel 11 och vers 31-33. Ärar utsända av honom ska komma oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse, eller ställa upp den styggelse som gör förödelse. Detta handlar om Antikrist som visst tidigare avskaffade det dagliga offret. Här kan det också vara andligt att evangeliet blir förbjudet helt enkelt. Också templet i Jerusalem. Det återuppbyggda templet, det kommer att förbjudas offer. Och den som har kränkt förbundet ska han med hala ord locka till helt avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Och det förståndiga bland folket ska lära många insikt. Men det ska bli hemsökta med svärd och eld, med fångenskap och plundring till en tid. Han ska ställa upp förödelsens styggelse, och det är också som Jesus talar om. I Matteus 20. Samma tar Paulus upp Och det är alltså när antikrist sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud, säger sig vara Messias. Då kommer nöden att bryta ut där, men också över hela jorden. Judarna kommer att fler och fler bli frälsta de sista åren här. Men vi ser också att det kommer väckelser, kommer skördar in. De förståndiga bland folket ska lära många insikt. Så många kommer ta emot Jesus mitt i den här tiden. Hans frälsning sker de sista 3,5 åren framförallt. Evangeliet talar folk och skördar bärgas för Guds rike. Matteus 24, vers 12-14 säger Jesus: därigenom att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kallna, men den som är ståndaktig in till änden han ska, och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. I vers 29 säger Jesus, när han beskriver de här 3,5 åren som kallas för vedermöda, till sista vedermödan. Och det säger Jesus, men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken. Stjärnorna ska falla ifrån himmelen och himmelens makter ska bäva. Ty så som jungelden när den går ut från öster synes ända till väster, så skall människosonens tillkommelse. Och det tillkommelse är parousia, och det är ett ord som är sammansatt av två ord, para och osia, som betyder ett kommande för att närvara. Ett kommande för att närvara. Detta är alltså Jesu tillkommelse. Så att den kommer vara synlig och klar. Och den kommer efter den tidens vedermöda. Och Paulus skriver i Romarbrevet om Israels frälsning, som leder fram till, i Romarbrevet leder fram till Jesus kommer tillbaka. Petrus tar upp det i apostlagärningarna, uppmanar judarna att så att han, Herren, kan sända vederkvickelse i det att Jesus kommer, som himlen måste behålla in till de tider då allt ska fullbordas, säger han. Apostlagärningarna, tror det 3 kapitlet. Men i Romarbrevet 11 och från vers 11 tar Paulus upp detta med att judarna inte tog emot Jesus som folk när han kom första gången. Och en kvarleva som tog emot Jesus. Första församlingen i nytestamentetid, som vi säger, det var ju judar allesammans, innan de fick, och Petrus fick uppenbarelsen att evangeliet skulle ut till hedningarna. Men i den sista, i det sista slutet, så vet vi att också judarna som folk i den allra yttersta tiden ska ta emot Jesus. Och vad kommer det att leda fram till? Deras frälsning. Ja, det säger han så här i Romarbrevet 11:11. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva ska uppväckas till avund. Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet, eller svaghet som kan översättas, varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulltalighet då bli? Men till er, ni som är av hednisk börd, säger jag, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt, om jag till äventyr så skulle kunna uppväcka avund hos dem som är mitt kött och blod och frälsa några bland dem. Ty, om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad ska då deras upptagande ha med sig, om inte liv från de döda? En dag alltså, den tid när deras upptagande, och det är ju frälsningen, när de sätter sin tro till Jesus och förstår att Jesus är Messias, då kommer det att leda till liv från de döda. Då kommer uppståndelsen. Då säger Bibeln tydligt och klart. Det är alltså viktigt att vi har klart för oss att vad som kommer att hända, inte minst med det judiska folk, att det är viktigt att de blir frälsta. Bibeln säger på flera ställen att ljud än vad som pågår och händer i EU, det kan man undra. Är detta 7-årsavtal, den 70:e årsveckan? Är den här ledaren med denna otroliga makt av ett 10-statsförbund som är ledare det som heter Javier Solana, är det han som kommer att, eller har intagit och kommer att inta den position som Bibeln kan döta bort tre andra, EU-3 som de kallas för att själv få makt och position för enda rösten för EU? Ja, vi vet inte säkert, men det finns skäl att följa det här och vara uppmärksam på det som händer. Det här var lite av vad som händer i Europa.